I kväll ska vi ta upp ett intressant ämne. I Markus evangelium, det 10:e kapitlet. Markus 10 och verserna 42 till 45 ska vi läsa. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ja, det här säger ju Jesus med anledning av att två av lärjungarna har bett att få de finaste platserna att sitta på. Och det är ju en outsläcklig önskan som poppar upp då och då i Guds församling. Då talar Jesus till dem om ledarskap. Och han säger så här, att den som har till uppgift att vara ledare måste vara maktlös i sitt ledarskap. Varför det nu då, säger vi? Jo, därför att Gud är sådan. Det är ju en kär gammal fråga som människor ständigt nöter och blöter och stöter, och som vi ibland också stångar oss blodiga emot. Hur kan Gud vara allsmäktig och god och rättfärdig när det ser ut som det gör i världen? Underförstått, varför ryter han inte till? Varför griper han inte in? Varför använder han inte sin makt? Åh, säger den kristna kyrkan som regel, han har inte all makt. Djävulen har en massa makt också. Nej, så är det inte. Det är bara det att vi har inte förstått vem Gud är. Allt ledarskap i Guds rike, också ledarskap här på jorden, utövas i maktlöshet och inte i makt. Detta därför att Gud utövar sitt ledarskap mycket hellre i maktlöshet än i makt. Har vi inte förstått det här, har vi nästan inte förstått någonting om vem Gud är, och vi har nästan inte förstått någonting om Guds rike. Och så illa är det ställt, tror jag, på många håll i kristenheten. Gud har all makt, var så säker. Men han använder den så ogärna att det är bara i yttersta nödfall. Det är vår Gud. Vi kan säga så här om Gud, att han är summan av all auktoritet, men han är motsatsen till att vara auktoritär. Och jag lovar dig, det här är en karamell att suga på. Den varar ganska länge och den är inte farlig för tänderna. Du kan utvinna mycken förståelse i många hänseenden om du förstår detta, att Gud är summan av all auktoritet. Men han är motsatsen till att vara auktoritär. Hans auktoritet har med hans godhet att göra. Men att vara auktoritär, det är något ont. Det skapar bara onda frukt. Människor blir så lätt auktoritära när vi blir auktoriteter. Ge auktoritet till en människa och du utsätter henne för en nästan obegriplig frestelse att bli auktoritär. Och vi måste lära oss att se skillnad på de här två begreppen. Ibland är det ju så här att gott och ont ser nästan likadant ut. Och det är klart, det måste ju det onda göra om det ska ha någon chans. Djävulen kommer ju som regel inte med horn och svans och älgafl och säger bööö. Utan han kommer ju med fina förslag, piffiga förslag. Sånt som man tycker att ja, varför har ingen tänkt på det förut? Så var det ju redan i lustgården. Eva såg att det var ett härligt träd. Jag tror jag det. Det är ju så han går tillväga. Han förskapar sig till ljusets ängel. Och det betyder att det genuint onda ter sig i våra ögon nästan oskiljaktigt likt det genuint goda. Vi måste förstå det här, sa jag nyss, för att kunna på djupet lära känna Gud. Du vet, det är ju så här oss människor emellan att på sig själv känner man andra. Och redan en av marxismens föregångare, den tyske filosofen Ludwig Feuerbach, sa på 1820-30-talet någon gång att det var inte Gud som skapade människan till sin avbild, utan människan skapade Gud till sin. Och i ett visst avseende har han rätt i det. Vi har ganska lätt att känna Gud på oss själva. Vi har ganska lätt, till exempel när vi börjar undra att jaha Gud, jag ser du vi allsmäktig du? Jaha, Då börjar man tänka efter, hur skulle jag göra om jag var allsmäktig? Jo, han skulle riva i där och jag skulle klippa till där och den skulle jag damma till och den skulle jag ta i tur med och så vidare. Och varför gör inte Gud det? Underförstått, jag som är så god skulle gjort så. Och Gud som utger sig för att vara ännu godare, han skulle gjort det där i kubik. Ja, då har vi skapat Gud till vår avbild. Och sen snavar vi på våra egna fötter, det lovar jag. Därför att sen har vi ju plötsligt begåvats inte bara med en auktoritär Gud utan också med en verkligt krävande Gud. Och så sitter man i fällan. Alltså vi måste ha hjälp ovanifrån, också ifrån Guds ord, att koppla loss vår gudskännedom från vår mänskliga livserfarenhet. Vi får lite hjälp på vägen av Jesus i välbekanta ord som han yttrar i Matteus 11, 25-30. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern. Och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det knakar i hjärnkontoret när vi ska försöka förstå oss på en Gud som har all makt och därtill är ödmjuk. Erkänn det. Men det är klart, någon annan allsmäktig Gud skulle man ju inte överleva. Skulle vi inte stå ut med. Lär av mig, säger Jesus. Jag har ett milt och ödmjukt hjärta. Och det är alltså det lärjungen håller på att lära sig. Det är det vi går i skola för att upptäcka. Inte för att lära oss 100 grepp i konsten att driva ut demoner. Inte i 20 olika sätt att vittna med och utan dragspel. Det är inte det vi håller på att lära oss. Utan det livet går ut på, det är att lära ödmjukhet av honom som är ödmjuk. Fast han inte behövde vara det. Han som är auktoritet utan att vara auktoritär. Och det är ju när vi glömmer bort hans ödmjukhet som vi knäar under oket. Då får vi skavsår på axlarna, ryggskott i ryggen och gnäll på tungan. Vi blir trötta och utslitna. Och jag säger inte att detta med att följa Herren eller att tjäna honom är någonting som går på räls i behaglig första klass kupé. Det finns en efterföljelsens smärta. Jesus talar om att vi måste vara beredda att ta på oss vårt kors var dag. Men ändå, när han talar om det korset, så säger han: mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Ty korset är trots allt någonting som han har burit före oss och som han ger oss kraft att bära. Men när vi glömmer bort att Gud är ödmjuk, och tror att detta att han är en auktoritet också betyder att han är auktoritär, då får vi ett tungt ok. För en auktoritär människa blir aldrig nöjd. Det är ett av huvudkriterierna på att känna igen en auktoritär människa. Vi tänker oss till exempel att det i församlingen som du tillhör, det finns en människa som ska förbättra allting. Det var ju så med Eva i paradiset, hon skulle förbättra Guds skapelse. Visst, det var bra som det var, men, sa djävulen, det går att göra bättre, du kan bli som Gud. Och ibland finns det människor som alltid ska förbättra allt. De har synpunkter på allt. På varenda predikan, på vartenda postludium, på varenda barngudstjänst och på varenda nattvardsfirande. Och i början tänker man så här att ja visst, okej, vi gör som han säger. Så blir det väl tyst? Pff, inte heller. Det blir inte tyst. Det blir ännu mera. För då har ju vederbörande fått vatten på sin kvarn. Och rätt så snart så upptäcker man, men detta är ju en auktoritär person. Det är en person som aldrig blir nöjd. Det är inte bara djävulen som tar hela näven om man får lillfingret. Utan det är just en egenskap hos varje individ, andemakt såväl som människor, som är auktoritär och inte auktoritet. Och om vi begåvas med en auktoritär Gud så blir ju livet totalt outhärdligt. Det går inte att stå ut med det. Lyckligtvis brukar vi även i detta sammanhang göra halvmesyrer. Så Gud blir så där lagom auktoritär. Och då överlever man ju i alla fall. Och man kan hoppas att han är någorlunda nöjd med ett antal kyrkobesök plus X vittnesbörd i veckan till exempel. Men riktigt säker känner man sig ju aldrig. Och då blir oket tungt. Låt oss försöka nu dra en intressant slutsats. Gud som inte är auktoritär, utan han är motsatsen till detta att vara auktoritär, vad det nu kan heta. Han ser ut att ha mindre makt än han har. Och han förefaller vara nöjd där man tycker att han inte borde vara nöjd. Han har ju till exempel förklarat dig rättfärdig. Och det är ju säkert en gåta som du gått och knäckt på ganska länge. Hur kan Gud förklara mig rättfärdig som jag lever? Ja visst. Han är inte auktoritär, förstår du. Han är nöjd. Han älskar dig. Ja, det är svårt för oss. På sig själv vill man ju väldigt gärna känna andra. Och här stöter vi åter på det här att då blir det lite svårt när det gäller Gud. Han är inte bara större. Han är så mycket annorlunda. En auktoritär person, det är däremot en person som har sin glädje i att se ut att ha mer makt än han har. Och som ständigt strävar efter att få mer makt. Och som alltid ska lösa alla tänkbara problem med makten som redskap. Vi fortsätter att bekanta oss med detta intressanta, tycker jag åtminstone, tema. Johannes 10:e kapitel, Johannes evangelium, kapitel 10. För detta att Gud inte är auktoritär, trots att han är en auktoritet, det återspeglas i hans rike, Guds rike, liknar inte andra riken. 10:e och 11:e verserna, Johannes 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Personligen tycker jag bättre om den gamla översättningen här. För den är lika korrekt. Och den är lite mer allmängiltig. En god herde ger sitt liv för fåren. Ty så här är det i Guds rike. Den som är störst bland er, han är de andras tjänare. Den som är störst bland er är den som ser ut att vara minst. Den som har mest förtroende hos Gud är den som ser ut att vara maktlösast. Den som är närmast segern är den som inte har någon makt alls. En god herde ger sitt liv för fåren. Hur är det i vanliga riken? Jo, där är det ju så att där får ju folket undan för undan tjäna som kanonföda för att fursten ska överleva. Vi har ju nu sett ett antal journalfilmer från andra världskriget på televisionen. och sett de 60 000 dödade här och 250 000 dödade där, och så många dog i slaget vid Stalingrad och så många dog när bomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Men Hitler, han överlevde tills han valde att själv smita ut bakväg. I vanliga riken är det alltså så att fåren ger sitt liv för herden. Men i Guds rike är det tvärtom. Ty Guds rike är inte ett auktoritärt rike, utan ett rike som är motsatsen till det auktoritära. Om vi tittar lite längre ner i samma kapitel, 17 och 18 versen, så står det rätt i den 18 versen. I grekiskan står det exosia, och det översätts faktiskt bäst med auktoritet, så jag läser det så, får vi se vad som händer. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det från mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har auktoritet att ge det, och jag har auktoritet att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Ja visst. En god herde ger sitt liv för fåren, och den som har auktoritet från Gud är den som är villig att ge sitt liv först, för de andras skull, utan att kräva någon betalning, utan att kräva något alls. Du säger, ja, det kan jag inte. Och jag säger, lugn, vi håller på att bekanta oss med vem Gud är. Om vi bläddrar till 11 kapitlet hos Johannes, så är det ju där vi hittar texten om hur Jesus uppväckte Lazarus. Och så hoppar vi in i det kapitlet när den delen av kapitlet är slut, alltså vi börjar läsa i vers 45. Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sa: vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom. Och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Ja, Jesus utövar sin auktoritet. Han har fått auktoriteten att uppväcka Lazarus. Och auktoriteten att göra under och tecken tror jag bottnar i auktoriteten att vilja ge sitt liv. Frågar vi inte efter den ena auktoriteten, så tror jag förr eller senare att vi blir besvikna på den andra. Men när han nu utövar auktoritet, så blir ju alla auktoritära människor oroade. Och det är ju djupast sett det som är anledningen till att man tar död på honom. Det är ju det Kajfas säger här. Det är ju bättre att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Nu slår vi ihjäl honom så kan vi behålla makten. Precis så tänker auktoritära människor. De löser alla problem med makt. Gärna för att få mer av samma sak. Jesus visar att han är motsatsen till det auktoritära när han tar emot och betonar auktoriteten att ge sitt liv för auktoriteten att få det tillbaka. Och vi bläddrar fram till 18 kapitlet hos Johannes. Det till tredje versen. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: "Så du är judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig?" Pilatus sa: "Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag." Pilatus frågade: "Du är alltså kung?" Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sa till honom: "Vad är sanning?" Sedan gick han ut igen till judarna och sa: "Jag kan inte finna honom skyldig till något." Mitt rike är inte av denna världen. Har inte med denna världen att göra. Hur motiverar Jesus det? Jo, om mitt rike hade varit ett rike i stil med världens riken så hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad. Men här går fåren bort och herden träder istället. Herden ger sitt liv för fåren. Och vi kan också förstå av detta, och vi kan se det genom kyrkohistorien och inte minst genom missionens historia, att riken i denna världen utbreds genom att man skjuter ihjäl människor som bor i angränsande riken. Guds rike utbredes genom att det som tillhör riket av fri vilja, inte av tvång, av fri vilja ger sitt liv helt och hållet eller delvis för någon som inte tillhör Guds rike. Det ena är det auktoritära sättet. Det är världens väg att utvidga ett rikes gränser. FN skulle kunna göra en vapenlös insats i Bosnien. Om alla ställde sig i vägen för de serbiska stridsvagnarna och lät sig köras över. Till det måste man ha kraft från Gud och kanske också en kallelse. Men att ge sitt liv för att övervinna synden, Det är att övervinna det onda med det goda, som Paulus skriver i Romarbrevet 12. Låt er inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Vi håller oss kvar i Johannes evangelium ett tag till och går till 8:e kapitlet. Och läser de där verserna i början som står inom parentes, men som röjer en sådan kännedom om Jesu person och Guds rike, att jag tror att de är äkta. Vi börjar läsa i andra versen. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. Och när de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Man kan ju undra varför de gick därifrån, moralens väktare. De hade ju ändå tagit henne på bar gärning, och om något ska kallas för bar gärning så måste det vara äktenskapsbrott. Och Mose lag var ju helt otvetydig. Jag tror att det Jesus säger, den av er som är utan synd ska kasta första sten. Jag tror att när han säger det så är det en sån auktoritet i hans ord. Han är helt vapenlös. Han är maktlös. Han kan inte tvinga någon att göra något. Men det han säger tycks ju drabba alla med en sån förkrossande tyngd att de pyser iväg den ena efter den andra. Och sedan är ju de sista verserna här kanske de allra intressantaste. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Och hade det här varit en påhittad historia så tror jag att det hade slutat så här. Jesus sa: Nej, det är ju fult att döma, så det ska vi inte syssla med. Men det säger inte Jesus. Han säger: Inte heller jag dömer dig. Alltså, jag förskjuter dig inte, men jag kallar din gärning vid dess rätta namn. Gå nu och synda inte mer. Och i det här ligger en djup hemlighet. Därför att om han ska lösa denna kvinna från skuld och skam och kanske från ett liv som fortsatte på samma vis, så måste ju så att säga det som är ont i hennes liv dömas till döden. Jag menar, om det kommer en människa och gör någonting förskräckligt och du säger att det var inte så farligt. Jag menar, då har han ju ingen anledning att tänka sig för så han inte gör om det. För du har ju redan fått ett kvitto från dig på att det var inte så farligt. Om vi ursäktar synden så banar vi ju väg för en återupprepning. Jesus kallar synden för synd men möter henne med kärlek. Och det här det har vi ju gjort en allmän fras av, en sån här liten liturgisk snutt som vi brukar häva ur oss. Och som vi säger bara liksom för att få någonting sagt utan att vi för den skulle ha tänkt igenom vad det är vi står för. Detta att Jesus hatar synden men älskar syndaren. Men det är också en karamell att suga länge på. Hur gör du då, Jesus? Hur tänker du? Hur går det till? Ja, säger Herren, det beror på att jag inte är auktoritär. Jag kallar synden för synd, men jag gör det för att få lov att älska människan desto mer. Och det här är ju en gåta för oss. Eftersom vi i vår mänskliga och kötsliga natur är så auktoritära som vi är allihopa. Och det är en sån här insikt som man likt tvålen i badkaret kan hålla i sin hand ett kort ögonblick och så är den vips ut igen. Och så är vi där och går omkring och säger att ja, det är fult att döma. För är man dömande så är man lagisk. Ja, men då är det ju också fult att säga att det är fult att döma. För det är ju också lagiskt. Var ni med? Ja, vi brukar krångla till det. Vi brukar klara det, menar jag. Men poängen med detta är att när Jesus dömer synden så är den borta. När Jesus talar till dig eller mig om vår synd så gör det ont. Men sen är man fri. Därför att han har auktoritet. Men han är inte auktoritär. Men om vi som är auktoritära går på varandra eller på oss själva. Vi har ju lärt oss nu motvilligt att det är fult att gå på andra. Och då avreagerar vi oss på oss själva istället. För det är inte så fult. Och det är minst ingen som märker och kan säga att det är fult. Men när vi dömer synden hos oss själva eller hos andra, så att säga med en auktoritär dom, då binds syndaren hårdare fast i sin synd. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han måste vara Messias. Och det fanns ju många som hade sagt vad hon hade gjort. Men med motsatt effekt. Det är det som är poängen. Nu är hon fri. Och det är bara den som är auktoritet och inte är auktoritär som kan uttala en befrielsedom. Och det ligger någon djup hemlighet i detta. Vi Vi ska bekanta oss ytterligare med en dimension i detta med skillnaden på auktoritet och auktoritär. Vi ska gå till 5:e kapitlet i brevet till Efesus. Och läsa från 21:a versen kapitlet ut. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Ja, hur många gånger har icke denna text vantolkats? Därför att vi läst in auktoritära strukturer istället för att läsa in auktoritet. Sådan auktoritet som ytterst handlar om viljan att ge sitt liv. Paulus börjar med att förmana kvinnan. Och han har ju fått bära många sorters hundhuvud som kvinnohatare och kronisk ungkar och annat sånt här. Vad var det stod nu? Foga er i allt efter era män, tyckte jag det stod någonstans. Nej. Jo, 24 versen. Så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Nu tänker vi oss detta i auktoritära termer. I termer av förtryck, kort och gott. Och då ser man efter ett tag för sin inre blick bleka, osjälvständiga kristna kvinnor som måste fråga mannen om allt. Oförmögna att fatta ett beslut. Oförmögna att dra en egen slutsats. Berövade all identitet och egentligen all personlighet. Och man kan gå igenom allt det här och efteråt stolt säga att jag har i alla fall i allt fogat mig efter min man. Nå, det är ju inte det Paulus menar. Utan han talar ju om att mannen ska ge sitt liv för hustrun på samma sätt som Kristus ger sitt liv för församlingen. Alltså, poängen är den att mannen utövar inte auktoritet genom förtryck, utan genom att ge sitt liv. I själva viljan att ge sitt liv utövar mannen sin auktoritet. Inte över hustrun, utan gentemot hustrun. eller om du så vill under hustrun för att lyfta henne upp. Den som är störst bland er, han är ju den minste. Utan om han ska få en chans att utöva den sortens ledarskap, så måste ju hon så att säga ta emot ett ledarskap där makten så att säga är avskaffad. Och det är därför som Paulus skriver till kvinnan som han gör. Och det är bara när vi kan se skillnad på auktoritet och auktoritär som vi förstår vad det är Paulus menar. Han blir outhärdlig om man inte har förstått det. Därför att då kommer ju så att säga alla hans brev att mer eller mindre andas kvinnoförakt. För det här är ju en poäng som poppar upp här och där i hans brev. Människan behöver en auktoritet. Människan klarar sig inte. Faktiskt inte ens den vuxna människan klarar sig utan en auktoritet. Något som är större än hon själv att se upp till, eller rättare sagt någon. Vi kommer strax till att det måste vara en levande person. Någon som är större än hon själv att se upp till och bli inspirerad av. Ty det är ju så här att när man blir varse vilka olägenheter allt det auktoritära för med sig, hur det slår sönder människor, berövar dem deras personlighet och gör dem till ängsliga, osäkra, obeslutsamma, räddhågade människor. Då säger man, det auktoritära måste vi bli av med. Alltså måste vi tillintetgöra all auktoritet. Men då hamnar vi i det tillstånd som Jesus kallar laglöshet. Och där han säger i Matteus 24:12 att när laglösheten ökar ska kärleken kallna hos de flesta. Människan behöver en auktoritet för att kunna älska. Och där ingen auktoritet finns överhuvudtaget, där hotar totalt kaos. Människan är inte kapabel i sig själv att undvika ett sådant kaos, vare sig i sitt eget personliga liv eller i samhället i stort. Där ingen auktoritet finns, där dör både individer och samhälle. Andra Korinthierbrevet 3. Verserna 4-6. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus, skriver Paulus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Den där sista meningen är ju lite av ett bevingat citat i kristna sammanhang. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Och det betyder ju ofta nog för oss bara detta att ja, du ska inte ta det så bokstavligt. Utan det är inte så noga. Då känner ju många på sig att nej, hallå där. Nu håller vi väl på att spåra ur i alla fall om vi inte redan har gjort det. Vi måste förstå den frasen på ett helt annat sätt. Och jag tror att vi kan göra det nu. Människan måste ha en auktoritet. Men frågan är vilken auktoritet människan väljer för sitt liv. Det finns döda auktoriteter och så finns det levande. Det finns stentavlor och så finns det levande auktoriteter. Om jag använder stentavlor, principer, filosofier, bud, trender, uppfattningar, veckorevyn, stentavlorna kan se ut på många sätt. Men om vi använder stentavlor så har vi en död auktoritet. Principer är alltid döda. Och de dödar oss. Därför döda principer kan inte peka ut synden i vårt liv på ett sådant sätt så vi blir fria. Vi såg nyss att Gud som har auktoritet men inte auktoritär, han kan tala till dig om synden och pang är du fri. Men du kan inte göra det själv. Alla dina försök att göra om det där som han gjorde i något annat sammanhang, det slutar bara med självbestraffning, med självförakt, att du långsamt genom ett inre auktoritärt inbördeskrig slår ihjäl dig själv. Bokstaven dödar. Anden, endast anden kan ge liv. Levande auktoriteter kan ju också döda. Tungan innehåller mycket gift, skriver Jakob i sitt brev, och det har vi väl alla erfarenhet av. Tyvärr kanske vi också har känt av då och då att ens egen tunga är giftigare än man skulle önskat. Åtminstone har jag känt det. Men vi kan aldrig nöja oss om vi nu söker oss till Gud för att få den auktoritet vi behöver, så kan vi aldrig nöja oss med andliga lagar eller med principer eller grundtankar i Guds rike eller någonting sånt där. Det är ingenting annat än Gud själv kan vara den auktoritet vi behöver. Och det är därför som Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Han är den enda sanning vi står ut med. Men när hans sanning uppfyller oss, då blir detta som han lovar i Johannes 8 kapitel, sanningen ska göra er fria. Sanningen ska förvandla ditt liv. Vi ska sluta med att läsa Några verser hoppevis ur Romarbrevet. 6:14 först. Synden skall inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåd. Den auktoritära människan måste lösas från sin längtan efter makt. Hon måste lösas från sin kravmentalitet. Vi fann förut att det auktoritära väsendet gör att vi aldrig får nog. Hur löser Gud människan från kravmentaliteten? Han har en utomordentligt enkel metod. Han säger, om du kräver så ska jag också kräva. Så får vi se vem som kommer längst. Och det gör ju han förstås, för han är tyngst. Och det finns ingen möjlighet i fackliga förhandlingar eller strejk eller annat sånt här, utan inför hans krav måste man ju till sist kapitulera. Utmärkt, säger Gud. Och då blir det större glädje i himlen än över 99 som ingen omvändelse behöver. För nu har en enda omvänt sig. Och då är det fest i himlen. Då säger Gud så här att, ja visst, men nu står du inte under lagen. Utan nu kan jag möta dig sådan jag är. Utan att du börjar utnyttja mig. Nu kan jag som hela tiden längtat efter att lägga ner all kravmentalitet, möta dig med nåden, utan att du börjar plocka av mig nåden som man plockar prydnader på en julgransplundring. För det gör vi annars. Har du hört uttrycket att ta ut i tro? Ett uttryck lanserat av människor som upptäckt hur stor nåden är och som hemfallit åt självsvåldighet, som börjar ta för sig och tror att den sortens auktoritära väsen är gångbart i himlen. Men det är ju också så att det är inte problemet för de flesta av oss. Utan de flesta av oss har inte sett och har inte förstått att Gud har all auktoritet och inte ett spår auktoritär. Därför så måste Paulus liksom knuffa nu på vännerna i Rom och säga, kom ihåg nu, ni står inte under lagen utan ni står under nåden. Åttonde kapitlets första vers uttrycker samma sak på ett annat sätt. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Det där uttrycket som översätts med fällande dom här, det är ett lite svåröversatt begrepp. Det är rymligare i grekiskan än det blir i svenskan. Men i praktiken kan vi säga att det finns ingen förkastelsedom över ditt liv och kommer inte att finnas. Utan i den utsträckning som Gud uttalar en dom över det ena eller andra så blir du fri. Och det betyder att skulle Gud behöva uttala en dom över dig eller över ditt liv, så kommer du att dras närmare honom. Fördömelse är ju någonting som skjuter bort den som drabbas av bannstrålen, av förbannelsen, av förkastelsen. Men den som har lämnat sitt liv i Jesu hand, för honom finns ingen förkastelse från Gud. Men det här har vi som kristna svårt att förstå, därför att vi tittar oss i spegeln och säger att ja, men jag är ju inte perfekt. Hä? Det är du inte. Men det är Guds sak att uttala en dom över det som behöver dömas i ditt liv. Det kan du med förtroende lämna åt honom. Du kan aldrig vikariera för honom. Du kan aldrig göra det han gör. Därför att du blir bara auktoritär mot dig själv. Du blir bara stygg och elak mot dig själv. Du bara, så att säga, upplöser din personlighet inifrån. Men du kan med förtroende invänta en Guds dom. Därför att den kan bara lösa dig från det du behöver bli löst ifrån. Och den kan bara dra dig närmare Kristus. Undra på att Paulus i full triumf utropar i slutet av 8:e kapitlet, 38 och 39 verserna: ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Låt oss be. Herre, vi är dina lärjungar. Vi har studerat läroplanen ikväll, Herre. Du vill lära oss vad det vill säga att du är ödmjuk och mild i hjärtat. Vi har lite grann sett och förstått, Herre, att det gör ditt rike så väsensskilt från denna världens riken. Att till och med en så mäktig herre som Pilatus kan bli fullständigt förvirrad. Och ibland blir vi det också, Herre. Vi skulle vilja be dig att du fördjupar det här inom oss. Detta att du är en auktoritet. Och att du just i detta, denna din egenskap, är fientlig mot allt som är auktoritärt. Sen den visdomens och uppenbarelsens ande, Herre, så att vi får hjälpen att steg för steg fördjupa vår insikt i ditt väsen, ditt rike och vårt barnaskap. Amen.